Tusse, nu får du hålla käften.
Sassy, sassy dog pappa. Hej och välkomna till Efterspelet. Ni vet, den där podden som spelas in direkt efter spelet. Och de som har spelat någonting idag, det är...
Jens.
Och så är det Åsa. Och spelet vi har spelat idag heter Perspectives.
Mm.
Och vi tänkte, vi brukar alltid börja de här små sessionerna med att göra en deep dive, alltså en djupdykning, ner på internets bästa sidor enligt oss. Nämligen Board Game Geek-sidan. Så Jens, lay some hard cold facts on us om det här spelet.
Ja, jag satt just och funderade på vad jag vill lyfta med det här. För att vi kan också nämna, för att det kommer hända den här gången. Tusse har varit med som bakgrundskommentator i det här spelet. Det är ju ändå, Perspectives är ändå ett samarbetsspel som gäller att kommunicera. Och om det är någonting Tusse kan så är det att kommunicera. Ja.
Vi förstår bara inte vad han säger.
Nej, det är därför han kommunicerar så mycket som han gör. Men han har fått sin mat, sin sömn, sin motion. Så att han vill mest vara med och snacka.
Precis, han mår inte dåligt. Han är bara attention starved.
Ja, det är okej.
Vem är inte det, säger jag.
Men för att återgå till...
Internet
och spelet, så har Perspectives fått 7,7 av 10 i betyg på Board Game Geek. Det är listat som 2-6 personer, men bäst på 3 eller 4 personer. Åldersrekommendationen är 12+, speltiden är 60-90 minuter, komplexiteten är 2,5 av 5 och den är designad av Matthew Dunstan och Dave Neal.
Vilket år släpptes det ens?
Men det är nu liksom 2023.
Mm, så att jag funderade på det här med betyget. Om det liksom är det gänget som älskar sådana här spel som har slängt sig på det. Nu vet ni, jag jobbar ju inte med siffror så jag vet inte om det här 7,5 är högt, men det lät högt.
7,7 är högt. Det är ungefär som i IMDb att allting som har fått över... Board Game Geek och IMDb är för mig liknande på det sättet att allt som har fått över 7 i betyg är sevärt eller spelvärt.
Mm.
Att jag Tusse höll med om det.
Ja, nej, det där var bara min mage som kurra. Mm. Skoja.
Det är utgivet av Space Cowboys som till exempel också har gett ut spel som Time Stories.
Och den gillar jag riktigt mycket.
Och de har ju en del likheter, tänker jag, men vi kan ju komma tillbaka till det senare. Matthew Dunstan har också designat spel som Elysium, Chocolate Factory och Next Station London. Så att han har inte designat så värst mycket andra av den här typen av spel. Samarbetsslutledningsspel. Den andra designen, Dave Neal, han har designat Unlock-spel, Sherlock Holmes Consulting Detective, Animals of Baker Street och Echoes-linjen. Så att han är väldigt inne på den delen.
Ja, och då för att fortsätta på just det du sa med de här olika speltemana, vad är det här, förlåt då? Jens Gledius, hunden
liggande. Jag tog tag i Tusse så att jag kan klappa lite på honom.
Hunden gled över köksgolvet här. Han såg för nöjd ut, jag vill bara påpeka det. I alla fall, jag tänkte vi skulle prata om vad det är för typ av spel.
Ja, precis. Vi har varit inne och vänt på Time Stories. Jag tänker att om man har spelat det så kommer man känna igen det här spelet till viss del.
Det är ju det vi kallar deduction-spel. Ja. Vi går in och så ska vi hitta någonting eller lösa någonting. Det är upplägget för det här spelet. Och de här, när man öppnar sin lilla låda, fast det tyckte jag faktiskt var fantastiskt.
Nu. Jag tänker, ska vi börja liksom direkt vid lådan?
Men vi kanske börjar på lådan. Och ni som tänker, åh, är det trågmonsarna? Nej, det här är faktiskt another level. Det här är inte trågmonseri, utan det här är another level. Och då är det nämligen så att lådan är en del av spelet.
Ja, för att vi kan ju tackla den på en gång. Jag är kluven till spel som saknar regelbok.
Och jag tror ju att Jens har en fix idé här.
Både och, men vi kan ju nysta lite i det. För att i det här spelet, när man öppnar locket på lådan så ligger det en liten pamflett.
Och det är egentligen en halvt A4 typ, eller ett vikt.
Ja, det är ett vikt A4. Och det är regelboken. Och den här regelboken består då av 2 stycken fall som man kan spela sig igenom med hjälp av lådan.
Mm. Och det här är ju egentligen introduktionsspelet.
Ja,
så att man öppnar den här, och jag vill bara säga det att när jag och Jens, när vi skulle, innan vi träffades här, så chattade vi lite om när vi skulle ses, och Jens sa, jag hade tänkt öppna lådan här och börja läsa reglerna, men det finns inga regler.
Nej.
Och jag kände den här lilla skepsisen redan då. Och du sa det sen att du är lite kluven på sätt och vis, så... Ja, det är ju fint att de inte har någon regelbok, men också, de kanske borde ha en regelbok. Men jag tänker, vi dyker ner i den snart. Jag ville bara ge en liten fil där. Men så att när man öppnar lådan, då möter man först för introduktionsscenariot.
Ja.
Och introduktionsscenariot, som sagt, var som du sa, det här A4-at, och sen är det lådan.
Mm.
Och då ställer man lådan lite på snisken så att alla spelare får en sida var att titta på. Du och jag, vi spelar två, så vi fick två sidor var att titta på.
Ja, och det de säger, även på sex personer så ska man se till att man max ser två av sidorna.
Och då var det så, jag vet inte hur mycket hur lådan ser ut kan vi väl avslöja, va?
Ja, men precis.
För då visar det sig att det på kanterna här, då ser vi olika delar, eller olika kameror som är...
Ja, precis. Det är samma hus, men olika tid, klockslag.
Ja, så det finns två kameror på huset där det har begått ett inbrott. Jens ser en tidsangivelse, eftersom att vi var två spelare, så såg Jens en tidsangivelse ur båda kamerorna och jag en annan tidsangivelse ur båda kamerorna.
Men det jag har tänkt på det också, för det blev ju slumpmässigt så på grund av hur jag roterade
lådan. Jaha, det var inte ens meningen.
Ja. Nej, det kunde ju varit att jag såg... Till exempel de här sidorna, så jag såg 17.59 och 18.31 klockslagen.
Ah, ja, men nu blev det i alla fall så fiffigt att vi fick se båda kameravinklarna från varsin tidsangivelse.
Ja.
Och den ena tidsangivelsen innan brottet och den andra efter brottet.
Ja.
Och så får vi börja synka vår bild. Så att vi börjar beskriva vad vi ser och börjar inse att okej, men vänta, vi tittar nog på samma sak.
Mm.
Och det är inte nödvändigtvis att ni kommer göra det om ni spelar det här spelet. Men vi tittade på samma sak.
Ja.
Och kunde då börja, genom att Jens beskrev vad han såg, kunde jag se, men vänta, det där är annorlunda på min bild.
Det är lite så här fin fem fel.
Ja, det var en ganska bra beskrivning. Men det är fin fem fel med liksom en Sherlock twist. För att sen ska vi försöka komma på, vänta, för frågeställningen borde vi kunna avslöja också, va?
Ja, det är ett Fabergé-ägg som har försvunnit från den här bostaden. Och man ska lista ut vem, var och hur, varför.
Mm. Bara genom att titta på lådan egentligen. Ja. Och första frågeställningen är liksom, hur har personen tagits in? Och då tittar vi på lådan. Och sen får vi titta på lådan uppifrån också.
Mm.
På tråget. Och då får vi lite fler frågeställningar.
Ja, fast det var ju det som jag sen, på tal om att de inte har en regelbok. Det var ju det som sen visade sig vara fel. För att de skriver att man ska använda insidan av lådan. Och då kollade vi på ovansidan av lådan. Men vi skulle ju kolla på samma plats som vi kollade innan.
Ja, fast vi behövde ju leta efter personerna, för då skulle vi plötsligt också svara på vem som har gjort det.
Ja, det är sant.
För då kollade vi botten på.
Nej, botten är ju samma bild som den. Så att man skulle använda box art-bilden, alltså det som är på framsidan av lådan. Den skulle man använda, och sen det som var runt om lådan. Men den här korta beskrivningen ledde oss lite grann fel.
Ja, jag är inte övertygad om att vi hade gått jättebra bara för att vi hade haft en hel bok att bläddra i faktiskt.
Nej, men jag tänker så här, två sidor istället för en sida.
Ja, men jag kan unna dig två sidor, Jens. Jag tyckte i alla fall att det var fantabulous. Jag tyckte det var fint, verkligen, det här med att hej, vi ska ha en lite warm-up scenario. Hörrni, ni behöver bara det här pappret och en låda. Ska vi bara snurra lite på den? Ja, vad ser ni då? Ja, vad bra. Kan ni svara på den här frågan?
Ja.
Good guys, varsågod. Nu kan ni diva in i de här kuverten som ligger i lådan. Och jag bara, wow.
Ja, men det är det jag tycker är positivt med det här upplägget. Att det är ett sånt här spel som man verkligen kan öppna och börja spela på 5 minuter, om ens det. Men för mig som vill ha en liksom regelbok och lite så här, kunna kolla upp specifika FAQ-saker, hur gör man vid de här fallen, när finns det en undantagsgrej som jag måste hålla koll på, jag som vill preppa lite mer för att känna mig att jag kan... svaren på frågor som kan uppstå, då är det här ett sämre upplägg. Så jag vill ha både och. Jag vill ha det här för personer som bara vill knäcka lådan och börja spela på en gång.
Mm.
Men sen vill jag att det ligger med en liten sån här, alltså en liten pamflett med en sammanställning av reglerna, så att om man vill kolla upp någonting och lista ut, men hur funkar det här? då kan man slå upp och kolla det.
För då kan vi ju säga att förutom att scenario 1 är ett papper och lådan, så uppvärmningsscenariot eller introduktionsscenariot, så finns ju då tre, så att säga, vi kallar dem inte scenarion, vi kallar dem för tre
kampanjer,
ja, man kan säga att,
cases.
Ja, det finns tre cases kallas de för, fall. Och vi skulle säga, ja, men, fall på... precis, det finns tre fall med, som ni märker lite detektivfeeling, så det är tre fall med, och varje fall är som en liten kampanj.
Ja.
Och är ett litet, så här, lite tjockare kuvert kan man väl kalla det för, ja, en liten låda.
Men de ser ju ut som de där filofaxmapparna, nästan.
Ja, hängmappsliknande upplägg.
Med de här
upplägg.
Tabbarna som...
Ja, just det, som hängmappar ser de ut inuti. Och då har vi tre sådana utöver uppvärmningsscenariot. Ja. Och vi börjar, och då varje gång man tar upp sitt fall, så på baksidan av den, där får man regler.
Så varför inte ha dem i en sån här bok?
Ja, och det här tycker jag är supermysigt, men det är ingenting för den med kontrollbehov, kan vi kanske säga. Ni hör Jens morrar missnöjd.
Jag tänker både och. Man kan tilltala fler personer på det sättet.
Jens vill unna folk, sporadiska människor, höll jag på att säga, att ha det på det här sättet, men vill att även den som vill ha en trygg liten regelbok i handen ska få en sån. Ja, absolut, Jens. Ja, det är absolut.
Så det vi har spelat idag, det är akt 1 av fall 1. Och fallet är The Nagaraja, som utspelar sig i Kolkata, Indien, 1 januari 2009. Så det är lite, som sagt, det kommer vara lite knepigt att prata om det här spelet utan att spoila.
Men jag tror att vi kan låta bli, jag tror att vi kan ju beskriva vad det handlar om.
Ja, jag tror vi är kompetenta nog att klara det.
Jag tror att vi kan göra det. För jag tror att vi lyckades att inte spoila så mycket intro-grejen. Så jag tror på oss. Och då är det så att fallet The Nagaraja är ett utställningsföremål. Det är någon form av pjäs.
Ja.
En
staty.
En staty, ja. Den har då förflyttats mellan olika museum.
Yes, tre stycken museum i Indien.
Ja. Och vi befinner oss i Kolkata, det datum Jens sa.
Mm.
Vi har just haft den på utställning, men har insett att det här är nog en fake.
Ja.
Och då med hjälp av en jädra massa kort.
12 stycken.
Ja, det skulle säga att det är definitionen av jädra massa. Eller ja. Hade det varit 11 så hade det varit en del kort.
Ja,
men nu
alltså
var det en
jädra massa. Det är på tal, om man ska ta en liten...
Segway,
så finns, vad är det, buttload... är en specifik enhet.
Nej.
Så att om man slår upp vad en buttload är för någonting, så kan man få liksom hur många kilo det är.
Wow. Har du något med rövar att göra då?
Nej, för butts är typ tunnor, om jag kommer ihåg rätt. Så att det var en last med sådana där tunnor som man använder för att lagra whisky. Ja. Jag tror de heter
barrels.
Butts. Ja. Uh-huh, så det är en buttload.
Jaha, nej men gud, tack Jens. Kolla, alltså vilket spel, alltså vilka brädspelpoddar kan du komma på förutom den här där man får reda på intressant information om buttloads samtidigt som man gnäller, vi gnäller lite över att avsaknaden av regelverk.
Ja, och jag lovar ju inte att den här faktan stämmer.
nej, precis. Google it. Vi fortsätter tillbaka.
Ja,
så man öppnar, jätteintressant segway.
Man öppnar det här fallet, man delar ut 12 kort jämnt fördelat mellan spelarna. I vårt fall så fick vi 6 stycken vardagen.
Half and half.
Och sen börjar man snacka.
Ja, bubbly.
Ja.
Och då börjar vi beskriva vad vi har på våra kort. Och vi behöver inte dölja någonting där. Utan vi kan, förutom att vi inte kan visa dem för varandra.
Nej.
Så vi är begränsade av vårt ordförråd. Mm. Såklart, vår förmåga att uttrycka oss.
Och känsla för detaljer.
Ja, det också. Absolut. Vi kan ju säga det, du och jag, Jens. Vi har ju spelat väldigt många sådana här deduction-spel med samarbete. Så vi har ju insett att vi är ganska bra på det. På att samarbeta i alla fall.
Sen
får man ju säga vad man vill om vår förmåga att uppnå resultat. Men...
ja, poängdrivna är vi inte.
Nej, det är vi inte. Men däremot är vi drivna av ett riktigt gött mysterium.
Ja.
Mm. Så att vi delade upp korten, började beskriva hela hjärnet då. Och då så ska man försöka, huvudfrågan är helt enkelt, när byttes den ut?
Ja, när hände...
När hände the switch?
Ja, för om vi backar tillbaka till framsidan av lådan lite snabbt.
Ja.
Så tycker jag att den ger den här känslan av Ocean's Eleven-känslan.
Mm.
Och det tyckte jag också att det här första fallet gav.
Mm.
För man kan det var lätt att föreställa sig filmsekvenser där de försöker göra ett sånt här switch utan att någon märker av det. Och det var kul att sitta på den andra sidan, sitta på liksom polis- eller detektivsidan och fundera på...
du inte var Mr. Ocean.
Nej, precis. Utan man var den där stackars securitiesvakten som sitter och kollar på CCTV-bilderna.
Och bara, fudge, när händer det här?
Ja, för att i början så tänkte jag, men hur tusan ska vi lista ut? Hur ska vi kunna svara på när det här bytet skedde? Med den informationen jag hade på mina kort.
Mm.
Men sen började vi liksom snacka fram och tillbaka och sa, ja, men jag ser det här på mina kort. Det finns olika kvitton för när man fått saker, när man skickat saker, vad som är mätt och vad som är väckt.
Foton
saker,
ja, och det precis. Var olika vetenskapliga test som hade gjorts och massa sånt. Och så kunde man plötsligt börja få en bild av att vänta, datan skiljer sig från olika ställen. Och vänta, frågan är när den har bytts. Okej, vilka datum har vi förhållit oss till? Och vi satt väl och snackade en god timme nästan, eller?
Ja, jag tror att den här tidsangivelsen 60-90 minuter, den känns korrekt.
Men den är per act, eller liksom per del av fallet. Så inte för hela fallet.
Nej, precis. För att vi mätte ju inte tiden för just det. Men 45-60 minuter känns det som att vi har suttit med det här. Och då finns det tre fall till i första fallet.
I Naharaja.
Och det finns tre stycken fall totalt. Så det är mycket spel i lådan. Men det är inte regeltungt någonstans. Nej. Utan det gav verkligen...
Om något här... så saknas det ju en regel.
Ja, men exakt. Det är en regel lätt. Så det gav verkligen den där känslan av att luska ut någonting. Och att det här fallet, de här korten som vi hade att kolla på och diskutera igenom. Att det sakta... Man hittar den där röda tråden mellan dem. Vad som knöt ihop och vad som var viktigt.
För mig så var det en stegring också. Att först när vi bara läste texten så här... Ah, hej och välkommen, nu är det 1 januari här och vi har haft en utställning. Och, oj, då var det där är ju fel. Då kände jag lite som att, då började jag med att komma in bara i den dammiga, lite, förlåt alla som är på museum, men lite så dammiga, tråkiga museidelen av museilivet. För att sen långsamt liksom unravel det här mysteriet. Ja. Så att jag fick en sån stegring som jag uppskattar väldigt mycket.
Ja, och när vi sätter oss och spelar nästa gång, då kommer vi fortsätta storyn dagen efter den här storyn tog slut.
Precis, och det är därför vi kallar de här fallen för kampanjer.
Ja, så att jag är väldigt imponerad av själva mekaniken i spelet. Jag tänker att vi har ju båda spelat Chronicles of Crime innan.
Ja.
Lite olika.
Inte tillsammans liksom, du och jag faktiskt.
Nej, men... och vi har spelat lite olika liksom versioner av det.
Ja.
Men jag tycker att det finns likheter till det. Största skillnaden är väl att i det här spelet har man ingen app. Man behöver inte vara ansluten till internet. Jag tänker det
finns
också,
ingen regelbok heller. Det gör det i Chronicles.
Nej, knappt.
Det är ett häfte faktiskt.
Det är sant. Det har de gjort det. Jag tycker att man ska göra
det. Det är ditt föredöme.
Ja, och jag tänker också det är värt att påpeka att man sabbar ingenting. Det är inte så här förbruknings.
Nej, just det. Det är inget riva sönder, klippa upp, inget sånt.
Ja.
Och då var det också intressant, vi hade en liten diskussion här under spelet. Att för de är väldigt tydliga, det uppskattar jag, att det är väldigt tydligt vad huvudfrågan är när man börjar. Det är inte alltid i Chronicles of Crime. Nej. Ni som inte vet vad Chronicles of Crime är, vi ber om ursäkt, men nu kommer vi jämföra en massa.
Ja, jag tänker också att det här påminner lite grann om typ Hanabi. Det kanske inte du har spelat i och för sig.
Ursäkta?
Klart, har du spelat det?
Ja.
Ja, du såg väldigt frågande ut först.
Ja, men jag var frågande för att jag var skeptisk till din jämförelse. Sitter du och bara antar att din jämförelse var fantastisk och det var jag som hade brist på kunskap.
Det är en fantastisk jämförelse. För i Hanabi så sitter du med kort vända utåt.
Ja.
Så man ser ju inte alla kort i spel och sen alltså, ska man lista ut.
Vi satt ju med korten vända inåt, Jens.
Jo, men man ser inte alla kort.
Nej, men hur är det en briljant jämförelse? Det här är varför jag såg skeptisk ut.
Jag tycker den är fantastisk.
Okej, tillbaka till Chronicles of Crime. För i Chronicles of Crime så är det också att man löser ett brott och man gör det tillsammans och man har lite kort fast på ett annat uppsätt, på ett annat sätt så. Men där är inte alltid huvud...
Mitt ben håller på att somna.
Ja, du har en hund på det som också håller på att somna. Oj, nu flyger hunden upp i luften. Han ser jättenöjd ut.
Ja, Tusse ligger och sover i knät på mig, men jag märkte att foten somnade. Så vi ska göra en liten omlokalisering.
Jag ser som ett litet barn nu. Okej, distractions. Chronicles of Crime är ett liknande upplägg på ett sätt. Ett oliknande upplägg på ett annat sätt. Men där så är det ju uppenbart, hej, lös ett fall åt oss, säger man i början. Ja. Men frågeställningen är inte alltid superuppenbar, vilket jag inte tycker är negativt. Men det, däremot tyckte jag att det var positivt här, att det är en väldigt uppenbar första frågeställning. Det står så här, hej, det här är vad du ska svara på. Boom. Ja. Och sen väl man kommer till att öppna the file för att se vad svaret är, då framgår det, det framgick redan innan, men då kommer det fler frågeställningar också. Och så är det också i Chronicles of Crime, att väl du har löst färdigt, förlåt, jag skrattar åt hundens ögonvitor, väl det har löst färdigt, så får man en massa sådana vid sidan av ytterligare frågor.
Jag var lite kluven till det också. För att det är tydligt vad man ska svara på. Men då tänker jag att om man hamnar i ett läge att man tycker sig ha hittat svaret på just den frågan. Och sen går man vidare till finalen på en gång. Då kan det vara lätt vara så att man inte har informationen som behövs för att svara på de andra frågorna. Och man får ett poäng för varje fråga man svarar rätt på. Och så får man noll poäng för de man inte svarar rätt på. Sen finns det också ett litet märkligt upplägg i att när man känner att man har kommit fram till finalen så att säga. Då tar man ett av sina kort och för det till handlingarna. Ju fler kort man sen lägger till så får man minus ett poäng per kort man lägger till. Men jag fattar inte varför man ska lägga till fler kort.
Just det, nu när du säger det så är det lite oklart.
Ja.
För vi gick ju rakt in på att lösa fallet. Hade vi haft fel?
Ja, för att jag menar, vi tog ett kort som vi tyckte var relevant och sen sa vi nu är vi färdiga. Sen vände vi på blocket och sen svarade vi på de här fyra frågorna. Men vi använde informationen i våra huvuden för att svara på de fyra frågorna. Vi pekade ju inte på korten specifikt och sa jag använder den här detaljen för att svara på den frågan, den detaljen för det här andra kortet för att svara på den här frågan.
Så jag förstår inte varför man... Vi valde ett kort som vi tyckte representerade mest. Och sen så tog vi med våra tankar oavsett.
Ja, och det kortet vi valde var ju enligt facit inte det mest optimala kortet heller.
Ja, det visste inte jag. Det var du som läste. Jag visste inte att det framgick vilket kort som passade bäst.
Nej, de säger inte specifikt vilket kort. Men jag tänker att vi hade kunnat valt något av de andra korten som kanske låg närmare där man skulle svara på.
Ja, det verkar ju inte som att själva kortet i sig bär så mycket. Så det håller jag med om att det är oklart. Men däremot så håller jag inte med om att det var tydligare bara för att vi har haft ett regelhäfte.
Nej, men när de då så här preciserar att man får minus ett poäng per varje ytterligare kort utöver det första.
Mm. Ja, det framgick inte helt varför man skulle göra det. Men det kanske man kommer in i. Det kanske blir tydligare också under tiden.
Ja, så kan det vara.
För jag känner att jag har fått blodad tand.
Ja, men absolut.
Jag tycker ju det här är jätte... Det här är ju verkligen min sorts spel. Jag som har suttit under det här året och kallat vissa mekaniker för torra och så. Det här är ju my best game.
Ja.
När det är deduction, när man får sitta och klurelura och göra det tillsammans.
Ja, men får jag göra en till liknelse till Chronicles of Crime. Och om man inte har spelat det spelet så kan vi väl båda rekommendera att man går och gör det. För att det är ett liksom fantastiskt spel. Men jag kan också tycka att Chronicles har en tydligare tematisk start. Man vet om att man är anlitad av, man jobbar för polisen. Man har blivit utskickad till en plats för att lösa någonting. Så jag tycker att temat i början är mer tydligt. Men sen, alltså som sagt, Chronicles, jag ger det typ 9 av 10. Så att det jag säger nu är inte en kritik av spelet. Utan bara försöka belysa lite skillnader mellan de här. Men i Chronicles så kommer man ha ett bevisbräde. Man kommer ha misstänkta. Man kommer ha platser att besöka, personer att prata med. Och det gör man genom att scanna de här korten med sin telefon. Och varje gång man scannar någonting så förlöper 5 eller 20 minuter i spelet. Beroende på om man pratar eller om man reser någonstans. När man reser till en plats så kan man ibland få upp som en liten 3D-miljö och kolla runt i och säga ja, men jag ser de här sakerna. Då får de andra personerna hitta dem i en kortlek och lägga fram på bevisbrädan. Så det här spelet är större, det är mer saker som händer, det är fler liksom moving parts i det här spelet. Vilket också kan göra att det i relation till det här spelet känns lite mer svårrot eller liksom stort. Medan i Perspective så öppnar man den där lilla mappen, man tar ut sina 12 kort, man delar ut dem till alla personerna, man börjar kolla på sina kort och sen börjar man snacka och sen har man börjat spela. Och sen är det inte liksom admin runt om, utan det är den här dialogen med, ja men jag ser den här detaljen, jag tror att den här statyn felaktig på det här sättet. Kan du hjälpa mig bevisa det? Och sen får man då kolla på sina kort, hitta de där små delarna som är, skiljer sig mellan vad man har på hand. Och jag blev imponerad av hur de lyckas få till. För Chronicles är det spelet som jag har känt mest tematisk hänryckning av. Att jag blivit meddragen i storyn i Chronicles på ett sätt som jag inte har blivit i andra samarbetsspel.
Mm-hmm.
Men det här så tyckte jag liksom närmar sig det väldigt snabbt med enklare medel.
Jag kommer att ifrågasätta ditt uttalande genom att säga första gången vi spelade Time Stories.
Ja, det är sant. Första Time Stories är fantastiskt, men sen hela kampanjen Time Stories har liksom...
Den börjar vattna ut lite. Men,
ja, det har besudlat mitt minne av Time Stories, det har det.
Du ska komma ihåg när vi var på The Asylum i Time Stories. Det var good times.
Ja, den första jag önskar att jag inte hade spelat mer Time Stories än vad jag gjorde då. Men, om vi säger så.
Oj, someone is bitter.
Ja, jo, för att den finalen till Time Stories tyckte jag.
Den slutade dåligt, men jag tyckte det var många bra resor längs vägen. Nu ska vi sluta med den här spelnostalgiska delen av, utan gå tillbaka till det här. Jag tänker att det här spelet är, det är ju för dig som gillar samarbetsspel. Älskar du att sitta och bara räkna pluttar, då är det inte här ditt spel.
Men det är också samarbetsspel som fokuserar på det sociala. Mm. Det är liksom snacket personer emellan. På tal om samarbetsspel så är det ofta personer som frågar, är det här spelet alfaspelarvänligt eller finns det alfaspelarproblematik i det här spelet? Och för de som inte har hört det begreppet innan så är en alfaspelare någon som går in och tar över och liksom styr strategin. Och till exempel är Pandemic ett sånt spel som påstår sig... Folk påstår att det finns ett alfaspelarproblem i Pandemic. För att om man spelar en supervan spelare med ovana och den supervana personen också är ett arsle, så kan den gå in och säga du ska göra så här, som börjar flytta pjäser åt de andra personerna. Det här spelet, för det första, jag tycker inte att spel i sig har ett alfaspelarproblem, utan det är spelgruppen som borde snacka och liksom komma överens hur man spelar spelen.
Lite som man brukar säga om våldsamma hundar. Det är ägaren som är problemet, inte hunden. Det är lite så jag känner också.
Ja.
Det är spelarna, inte spelet.
Ja, men precis. Och visst, det finns väl olika grader av...
Det kan ju vara så att säga mer tillåtande för en sån spelare att ta för sig, men det är fortfarande inte spelets fel.
Nej, men det här spelet stänger också den möjligheten väldigt hårt. Med tanke på att man har, i vårt fall eftersom vi var två personer så hade vi 6 kort vardera. Och jag får inte visa dig mina kort.
Ja, precis. Ingen annan än du kan beskriva dina kort.
Nej, så då tar man bort den möjligheten helt och hållet. Och jag tycker de gör det på ett enkelt och liksom snyggt vis. Sen stod det att det var för 2-6 personer, bäst på 3 eller 4. Jag kan spontant hålla med.
Tyckte att... det var trevligt på 2 dock. Men det blir väl en annan dynamik som alltid när man spelar spel på 4 istället för 2.
Ja, jag tror så att...
6 personer kan vara lite stolligt.
Det var precis, det var egentligen den änden av spelantalen som jag funderade på. För 2-4 känns bra, men 5 eller 6 kanske känns
2 mycket. Kort var alltså. Det kanske skulle kunna vara jätteintressant om man har 2 kort var bara.
Ja, det skulle vara intressant.
Ja. Jag tror så här, vi sitter inte här och svär på vad den är bäst på, mer än att vi citerar internet.
Men det funkade bra på 2.
Det funkade bra på 2. Och jag tror att det kan absolut vara intressant att spela den med 6 spelare, för om man har 2 kort var.
Ja.
Men det kräver nog lite mer av en samband liksom.
Ja.
Där kan det ju vara, om det är någon som är en bubblis, så kanske den tar lite mer...
Ja.
Lite mer uppmärksamhet.
Men de har lite så här code of conduct.
Code of conduct.
Ja, det är bra att någon av oss kan artikulera. I den så kallade regelboken. Där de påpekar att perspective is a communication game, is a team game, is an investigation game. Och sen förklarar de vad de menar med de grejerna. Så att man har en liten etikettregel att följa.
Fast det inte finns en regelbok.
Nej, precis. Så jag tycker de kunde anstränga sig lite mer där. Men jag har svårt att hitta någonting negativt med spelet egentligen.
Jag också.
Vad alltså, du utsätter sig för att göra, gör det.
Alltså gillar man inte samarbetsspel och bara vill ha tävlingsspel, då kommer du ju hitta någonting negativt. Men om du fattar att du tittar på ett samarbetsspel och försöker älska den för det den är,
ja,
då, then you're gonna love it.
Ja. För att estetik, precis, estetik är subjektivt, men jag tycker det är skitsnyggt.
Alltså det är styligt, och framförallt oavsett om man gillar färgen orange eller inte, för det är det som du kanske skulle kunna ha ett problem med då, så är det ju, det är klurigt, det är snyggt för att det är klurigt. De har liksom, estetiken har en funktion, och det gillar jag. Det kittlar mig.
Ja, det påminner lite grann om de där gamla Apple iPod-reklamerna när folk dansade med vita hörlurar i öronen.
Ja, så var det olika färger och så.
Ja, det, men det ger också den här, som sagt, Ocean's Eleven-känslan.
Mm.
Bara på det här tutorial-uppdraget som vi spelade med hjälp av spellådan, så blev det tydligt att detaljerna är väldigt viktiga. Så man måste ändå tycka om att sitta och klura och leta efter små saker för att sen knyta ihop dem i en större helhet. För vad det är, skitsnyggt.
Ja, och liksom får man kalla det för ett IKEA-spel. Det är inte så att man plockar ihop det själv, men det är ju verkligen att man har försökt maximera funktionen.
Ja, det kommer ju i flatpacks.
Ja, det kommer i flatpacks, och så har man försökt maximera funktionen. Alltså, jag vill bara höja igen med lite extra entusiasm det här med första scenariot. Att vi liksom, man öppnar lådan och bara, hej, det här pappret, glänsa lite på det. Sen behöver du bara stirra på lådan i några minuter. Och sen kan du svara på de här frågorna.
Ja.
Alltså hur enkelt det är. Man behöver inte sitta och vika upp någon stor spelplan. Och läsa igenom, även fast du gärna hade gjort det. En stor broschyr om hur reglerna går till. Den är bara så här, hörni, bara titta, det här är en låda. Kolla, det är grejer på lådan. Ja, läs på pappret här. Det visar sig att ni ska jämföra de här grejerna. Jaha. Och plötsligt så har ni gjort introduktionen.
Ja,
bara
jag
boom.
Tänker att vi kommer ju fortsätta spela den här tillsammans.
Ja, tack.
Men fall två kan jag mycket väl tänka mig att ta med till typ nyår.
Ja.
Och liksom bara öppna på efter nyårsmiddagen och säga, ska vi lösa ett fall tillsammans?
Ja, alltså absolut. Du har ju, visst har du sagt, det finns de här mysterierna som ni säljer mycket på DL.
Ja, de här Hidden
Realities-spel. Ja, för det är ju sådana middagsspel. Man kan bara smacka fram efter man har poppat dessertvinet och så kan man börja liksom lösa ett mysterium tillsammans.
Mm.
Och det här är ju that in a box. Det känns, det är lite mindre middag, lite mer spel, men det är samma liksom upplägg.
Jag skulle säga att det här faktiskt, nu har inte jag spelat något av de där Hidden Realities för att
ni har sålt alla?
Ja, typ så.
Finns inga inne?
Nej, men där är det mycket mer att läsa
i dem. Ja, precis. Jag har fått för mig att det är lite mer, och här har du ett newsklipp, och så ska man liksom deducera därifrån. Och det här, på det sättet så är det här väldigt enkelt. Det är bara så här, hörni, kolla på bilder på en låda.
Ja.
Här är frågan, den är highlightad.
Ja.
Vem har gjort det? Och så bara, okej.
Okay. Ja, och jag menar,
that's the game.
Ålders, nu har vi ju bara spelat första fallet i det här Nagaraja-caset.
Ja, det kanske blir jättedåligt sen.
Nej, det tror jag inte. Utan jag funderar bara på ålders, för att det känns absolut som att...
Var 12 plus då, va?
Ja, och det känns ju definitivt som att det skulle funka att ha med små kluriga tonåringar och spela det här spelet tillsammans med.
Absolut, absolut. Och sådana som påstår att de inte gillar spel, bara, åh, det tror jag absolut skulle funka.
Ja, men verkligen, för att det är den där, liksom, att kolla på en Netflix true crime-serie tillsammans och försöka lista ut vem var det som gjorde det, känslan.
Mm. Jag tror, folk som tror att brädspel är monopol, ursäkta att jag använder M-ordet, folk som tror att brädspel är monopol, släng fram den här jädra lådan och säg, hörni, det här är faktiskt ett spel.
Ja.
Kolla, du får bara kolla på det här hörnet. Och så säger jag vad jag tittar på, säger du vad du tittar på. Nu har vi spelat ett spel.
Ja.
Hur kom de in i huset? Alltså, bara det. Att liksom slänga fram det framför folk som bara, nej, men jag gillar inte brädspel. They will love brädspel.
Ja, presentation gör skillnad i spel. Det gör skillnad hur ett spel ser ut för hur man lockar folk att testa det. Och jag tycker att Perspectives har gjort ett väldigt bra jobb med att locka in en i spelet. För när jag såg den där på hyllan så blev jag ju direkt intresserad av att se, men vad handlar det här spelet om?
Ja, du skickade en bild till mig och så sa du, Åsa, det här vill jag spela. Då sa jag, det vill jag också.
Ja, för du hade ju som förslag att vi skulle spela Firefly-spelet först. Och det tänkte jag, det ska jag styra bort från på en gång.
Nej, för jag menade att jag ville köpa det.
Ja, det ska jag också styra bort från.
Ja, det gjorde du också. Ja. Jag gjorde inte det.
Men nu handlar inte den här podden om att såga Firefly. Det är ju väldigt... Serien är ju väldigt, väldigt bra. Och spelet är också helt okej. Kanske lite för långt för vad jag tycker om att spela just... de här dagarna. Men vad har vi, några slutord om perspectives?
Alltså, fy fan vad bra.
Ja.
Alltså, med risk att höja det, men alltså... lyssna inte på mig, för sig fan bra, så säger jag, lyssna inte på mig, men alltså jag vill inte förstöra det så att ni får alldeles för höga förväntningar, men vill du ha ett deduktionsspel som är lätt startat och ganska friform men ändå väldigt tydligt exakt vad reglerna är,
ja.
Och bara vi slänga upp det snabbt, du, samarbete, du, det här är spelet.
Ja, alltså setupen är ju så här en minut. Ja. Sen är man igång.
Jag vet inte om det räknas som setup. Setupen är lyfta på locket.
Ja.
Det är setupen.
Ja, man måste ju dela ut korten, ja, men annars är det. Jag, under tiden som jag läser den där introduktionstexten från Board Game Geek i början av avsnittet, så gav jag en 8 av 10 i betyg.
I huvudet?
Nej, på Board Game Geek.
Jaha.
Det slog jag in på en gång, för att det känns...
Oj.
Jag är väldigt imponerad av spelet.
Jag är också impregnerad.
Ja, ser fram emot att spela mer av det. Kommer tvinga andra personer att spela det. Kommer tipsa folk om att spela det. Sen får vi väl se när det kanske inte blir ett helt poddavsnitt, men vi kan väl försöka lova att göra en återkoppling när vi spelat färdigt första caset.
Vi kan försöka lova det.
Ja, det är den typen av commitments som jag är trygg med.
Ja,
att jag försöker lova någonting, och sen får man se hur det går.
Det är den nivån jag håller med på också. Vill du höra mitt betyg, Jens?
Ja, är det Lars Winnerbäck?
Nej. Jag rör mig inte på en skala idag.
Mm.
Jag tänkte jag ska bryta lite trenderna. Jag vill keep you guessing där ute. Ja. Så idag är mitt betyg en riktigt bra heistfilm.
Ja, jag funderar just på om man skulle göra en Ocean's 11 till Ocean's 8-skala.
Mm, och då blir ju en sifferskala ändå, Jens. Du är för...
Men det blir ju 11, 12, 13 eller 8.
Ja, men det är fortfarande en sifferskala. Du är innanför boxen. Du är precis utanför boxen, men den är ändå väldigt, väldigt så här, tryckt mot utsidan och kanten på boxen.
Ja, jag tycker om boxar.
Ja, jag märker det.
Ja.
Och jag tycker om den här boxen.
Ja, ska vi ha det som...
Outro.
Ja.
Ja, men då tackar vi så himla mycket för oss. Mycket spelglädje där ute.
Jag
bankar på lådan. Vi älskar mycket spelglädje där ute. Vi tackar våra sponsorer. Det är Dragon's Lair Stockholm på Sveavägen. Ja, det finns på Kungsholmen också faktiskt.
Ja, men Sveavägen har ju bredspelarna, så jag tänker att man lyssnar på den här båden så ska man.
Det är den vi puffar lite extra för. Ja. Och sen så spelföreningen Smash i Huddinge i Stockholm.
Ja.
Så vi tackar så mycket till dem, vi tackar alla våra lyssnare.
Har Smash förresten, jag anryter det rakt av, men har Smash, juluppehåll snart?
Ja, det har de, men vi vet inte när vi sänder det här.
Nej, det är sant. Så kolla upp när Smash har sina spelträffar, men vi kör på torsdagar.
Ja, vi kör på torsdagar i Huddinge centrum. Och då är det så att vi slutar i december, så har vi sista spelkvällen den 14. Vilket när vi spelar in det här är imorgon. Så att det kommer va?
Ja.
Och sen så öppnar vi igen den 18 januari.
Ja, och innan dess har vi antagligen sänt det här avsnittet.
Ja,
så det, jag berättigar mitt avbrytande med att det var nog korrekt ändå.
Ja, jag är ändå lite skeptisk, men jag är lite okej. Okay. Lite okej okay och lite skeptisk.
Det är som när man avslutar ett Skype-samtal, då får man ju så här ge stjärnbetyg på hur upplevde du kvaliteten på det här samtalet. Och jag tycker att det är lite passivt aggressivt, för vad de menar är ju liksom ljudkvaliteten och ljudkvaliteten. Men jag tänker alltid att de menar själva innehållet i det man har pratat om.
Jag tycker att kvaliteten på det avbrottet var 2-3.
Det är det jag menar. Att det kanske, om man bara skulle kunna ge en sån stjärnbetyg och sen gå vidare.
Ja, men då tar jag en 2 på kvaliteten på avbrottet. Får jag säga hej då till våra lyssnare nu?
Om du tvunget
verkligen
måste.
Verkligen måste. Hörrni, tack så jättemycket. Missa inte att vi finns på Instagram också. Där vi heter Efterspelet podd 2D. Eftersom bilderna är 2D.
Ja.
Kuss. Och hörni, ni får höra ni så himla gött, så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Puss och hej, leverpastej.